Nåd och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus vare med er alla, nu och alltid. Amen. Låt mitt munds ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, Herre, min klippa och min återlösare. Amen. Vår predikotext idag är Filipperbrevet, första kapitel, 20-26. Tänkte jag ska läsa orden ännu en gång, det är ganska korta. Paulus säger till Filipperna: det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för min skull. Amen. Vi för en kort stund spelar oss in, tänker oss in i den situation Paulus befann sig i. Tänk dig att du plötsligt skulle bli bortryckt och isolerad från din familj, från alla dina vänner och den jordiska uppgift du har helt plötsligt. Och tänk dig inte bara att du nyligen har blivit det, utan nu har det gått flera år. Flera år sedan du träffat dina kära. Och du vet att dina barn växer och förändras varje dag och samtidigt riskerar att växa från dig. Förutom att du missar den här tiden i deras liv, riskerar även det att skadas av din frånvaro till kropp och själ. Det här är en familj du älskar och du vet att du behöver dig. Tänk dig också jobbet som du har gjort. Plötsligt så är du borta med all den kunskap och all den erfarenhet du har. Och du vet att du måste fortsätta utan dig. Och du tas bort från allt det du sysslar med innan. Bort från trädgården, från huset. Du ser alla, du vet att alla projekten förfaller och förstörs. Allt det jordiska arbetet har lagt ner hotas. Men inte bara det. Det som är långt värre är också att du vet att det andliga arbetet i församlingarna och i familjerna är hotat. Du har bara tillgång till en enkel och simpel kommunikation som fungerar väldigt trögt. Och det tar veckor mellan att dina brev når fram. Och det tar veckor att få svar. Du vet att dina kära levde för ett par veckor sedan. Du vet att de hade blivit sjuka. Du vet inte hur allvarligt det är. Och du vet att församlingen kämpar. Dels mot världsligheten och dels mot lagiskheten. Ja, det gjorde det i alla fall några veckor sedan. Då var det ännu vid liv. Men alla som vet hur människor fungerar så vet att det går ganska snabbt att förhärda sig. Ganska snabbt att bli förvärldsligad. Det här var den situation som Paulus brev blev skrivna under. De fångenskapsbreven i alla fall. Paulus hade ingen direkt familj. Jag tror inte heller att han hade något projekt. eller personliga saker som blir förstörda, som han var bekymrad över. Men behoven för församlingarna som de befann sig i var ofta akut, och om sanningen ska fram så borde de ha blivit behandlade långt innan de sökte hjälp av Paulus flera gånger. Så risken att de spårar ur var alltid överhängande. Vi vet att galaterna hotades av lagiskheten. Vi vet att korinterna hotades av världsligheten. Då har vi Filippe brevet framför oss, som verkar till vara det mest tacksamma och fria brevet har skrivit i någon församling. Jag behövde också påminna dem om vikten att leva det kristna livet varje dag, fullt ut i allt det företog sig. Vi vet att Filippen hade fått utstå lidande och förföljelse för Kristi skull. Paulus säger att i denna kamp var de kallad på samma sätt som han. De fick utstå liknande lidanden. Även under de hårda förföljelserna som de fick utstå fanns det risker till avfall. Att man inte tog det mera, att man orkar kämpa mera för tro, försvara eller stå upp för vad Kristus har gjort. Men där fanns också risken för även kötslighet, högmod och ärelyssnad som Paulus förmanade dem för. Och därför skriver Paulus och förmanar dem. Han vill att de ska ha samma önskan och samma mål med sina liv som han hade. Eftersom de delar samma lidanden med honom och har samma kall att tjäna Herren som han hade. Pauli önskan och hopp är att han inte ska behöva skämma sig för Kristus den dag han blir kallad hem, över hur han har levt eller vad han har gjort och sagt. Han önskar innerligt att Kristus ska alltid bli förhärligad genom hans kropp, genom det liv han levde och genom hans sätt att vara, på ett liknande sätt som han har blivit förhärligad inför Fadern av Kristus. Vill han att Kristus ska bli förhärligad genom hans kropp inför världen. Att det inte är köttet utan anden som ska få regera i hans lemmar. Att han ska på ett frimodigt sätt kunna förhärliga Kristus i sin kropp, vare sig han lever eller dör. Att ha att han i sin brist och nöd kan vila på Jesus och hans löften. Och förvänta hjälpen allenast från honom och inte från någon andra. Det fanns säkert 1000 orsaker för Paulus att bli bitter, besviken, deprimerad, frustrerad och arg. Och kanske även han blev det ibland. För han var inget helgon på det planet. Om man tänker sig för varje människa som har fört till tro på Kristus, som han inte kunde nära och stödja och vägleda vidare så det blir starkare i tron på Kristus. För varje en av dessa så fanns det en tillräckligt god orsak att bli frustrerad. Så man kan säga att Paulus mänskligt sett hade 1000-tals orsaker till frustration. Så tänker man varje pastor och församlingsledare. Förutom bara församlingarna så hade han även kära vänner Så man längtade efter att få fira, dela evangeliet med och fira nattvard med. Dela det allra heligaste i den kristna tron med. Trots det här så andas han ingen bitterhet eller besvikelse i det här breven över att han satt fängslad eller i husarrest i Rom. Varför? Jo, det fanns en bra orsak. Och Paulus levde för den här enda orsakens skull. En orsak som gjorde alla andra orsaker helt obetydliga och till inga orsaker alls. Paulus var Jesu egen. Och Paulus trodde att Jesus hade all makt i himlen och på jorden. Så om Jesus valde att ha Paulus fängslad, arresterad i Rom, kanske till och med i fängelse ibland, så var det Jesu vilja att han skulle vara där. Vad kan då Paulus säga om det? Därför var det inget verkligt problem det han upplevde. Han lämnade Filipperna, Korinterna och Galaterna i Guds händer. Det Paulus knappast kunde tro är att han, genom att vara förnöjd med sin situation där i fängelse, han var fängslad. Och han gjorde den bästa av det genom att skrivandes utdöma sin själ för de här församlingarna, för att försöka leda dem tillbaka till hoppet i Jesus Kristus. Det enda livgivande hoppet vi har. Så blev det inte bara 1000 goda skäl till att han borde vara fängslad, utan det blev miljoner goda skäl, miljarder goda skäl. Alla kristna har att tacka honom för det här breven som han skrev under fångenskapen. Det har gett oss vägledning, det har gett oss tröst och det har förökat vår kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Genom dessa har vi lärt känna Kristi sinnelag och kärlek till oss fördömda och förtappade syndare. Och genom dessa har han lärt oss om det kristna livet. För Paulus var livet Kristus och döden en vinst. Trots alla fiender och allt motstånd som Paulus fick utstå i det här livet, från köttet, världen och djävulen och allt, och på det sätt som det kristalliserar sig ut i Paulus liv, så säger Paulus att han vill leva sitt liv kvar här på jorden om hans liv innebär att Kristi rike bär frukt, eller han bär frukten för Kristi rike. En del av oss kan luras att tänka att Paulus var en supermänniska som inte hade en verklig kamp, vars kött inte mera gjorde uppror eller sökte övertala honom att slänga in handduken. Men han beskriver kampen mot köttet. När han beskriver den så är det en verklig kamp. Och för den som kämpar mot köttet så känns den väldigt bekant och äkta. Han ser en tagg i köttet. En satans ängel som slog honom i ansiktet. Alla som har byggt lite vet att en redan sticka i fingret får en stor kar att stanna upp. Man är oförmögen att fortsätta. Och om man låter den vara kvar så blir den inflammerad följande dag. Så det är inget bra alternativ heller. Så vi kan vara övertygade om att törntaggen som satt i Pauli kött sved och förhindrade hans arbete. Det gjorde honom långsammare, tyngre och det blev svårare att utföra. Och samtidigt blev han förnedrad. Han blev slagen i ansiktet av den onde. Och allt det här med den gode Gudens vetskap. Han hade bett 3 gånger att Gud skulle ta bort det. Men han hade fått det svar att min nåd är nog för dig, Paulus. Det här fick han för att det skulle hålla honom ödmjuk. Förutom det här omtalar han förtvivlat i Romarbrevet om hur han ständigt måste kämpa och arbeta mot köttet och ofta finna sig besegrad. Han säger: jag kan inte fatta att jag gör det jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Förutom dessa vanliga orsaker som varje människa längtar att, dessa vanliga orsaker som får varje människa att längta efter att få flytta till himmelen, där inga synder eller plågor mer finns, så var han i fångenskap. Han levde ett liv i avsaknad av både guldkant och vanliga mänskliga rättigheter. Trots det här säger han att han dras åt båda hållen, vilket också säkert för oss känns bekant. Men för Paulus var orsaken att han ville vara kvar, för han visste att han ännu behövde sig arbetet för församlingarna. Man kan säga att hans livssituation här på jorden var långt ifrån fördelaktigt. Han hade en tagg i köttet som besvärade honom tydligt. Han såg ändå fram emot att få träffa församlingarna igen och få dela Kristus med dem på nytt i ord och sakrament och uppbygga dem. Han var övertygad om att det här skulle ganska snart infalla. Han var bildligt talat redo att låta himmelen vänta ännu ett tag. Visst visste Paulus att det inte var upp till honom att välja när hans liv skulle ta slut. Men han valde aktivt att inte förpuppa sig i väntan på döden. Han hoppades aktivt på frigivning, vilket vi kan tydligt se av de andra breven vid hans andra fångenskap, att det inte var fallet. När han säger att hans liv gjuts ut, han såg slutet på det. Troligen har även då haft de här känslorna och tankarna vid flera tillfällen. Så kan jag fråga: vad var dina orsaker till att leva kvar? Att vilja leva kvar. Vad fick dig att stiga upp följande morgon ur sängen? Ibland när man hört om människor som drabbats av svår obotlig cancer, så har min bön varit att Herre ger dem mera tid. Och jag har tänkt att om det här skulle drabba mig själv, att jag skulle få en dödsdom, så skulle det vara min bön att jag vill ha mera tid, Herre. Som Hiskia bad om mera tid och fick 15 år till. Men jag tänker också, vad ska vi ge för orsaker åt Gud? Vi som lever här i Finland. Vad ska vi ge för orsaker åt Gud att vi behöver få mera tid? Jag tänker att vi har fromma tankar. Vi vill ha mera tid för att kunna berätta åt släkt och vänning. Vi vill ha mera tid för att kunna omvända hela vår familj. Vi vill ha mera tid för att det finns en otroende i Jakobstad eller Kronby eller bland grannarna. Om vi just nu inte lever på en begränsad tid, så har vi mänskligt talat mera tid. Vi har den här situationen just nu som vi skulle be om vi hamnar hypotetiskt. Vi be om Gud och bön om mera tid inför en allvarlig sjukdom. Sen lever vi i ett land som har religionsfrihet. Ingen av oss sitter fängslad i Finland idag för att vi har predikat om Kristus. Vi får predika och undervisa hur mycket vi vill utan att på något väsentligt vis eller sätt bli begränsad eller förföljda. Som inte vi gjort bruk av den tid vi haft och ännu har. vad skulle då ge hypotetisk Gud för orsak att ge oss mera tid att fortsätta att göra samma sak som vi gjort hittills, eftersom tiden vi har inte verkar vara det enda orsaken att vi gör det vi vill eller det vi skulle önska. Kanske du tänkte på din maka eller make där vi begär dem mera tid, eller på dina barn, dina syskon, din familj och dina vänner när du sökte bland orsakerna för att du måste eller får leva, vill leva kvar. Kanske du tänkte på projekten som ännu du har på hälft, på arbeten som behöver dig ännu en tid, som i och för sig, det är inget fel med det. Det är helt okej att du kom att leva här på jorden. Men det är ett allvarligt problem om kristna bara tänker på det och har sånt i tanke. Med tanke på det uppdrag och den uttryckliga befallningen vi fått av vår Herre i bland annat missionsbefallningen i Matteus 28. Ingen enda av oss som sitter här idag har ens löfte om morgondagen. Och ändå lever vi allt för bekymmerslösa och själviska liv för att fullt ut ta konsekvenserna av dem. Jag är rädd för egen del att det kommer stå där med skam. Frälst, men med skam. Vi får aldrig blanda samman våra gärningar med frälsningen. Kristus är vår frälsning. Och Kristus alena. Varken de onda eller de goda gärningarna kan inmärka på vår frälsning. Där gäller Kristi görande och lidande verk alena. Tror du det, då är du frälst och salig. Du som tror det är salig redan här och nu. Och ingenting kan skilja dig från Kristi kärlek och därmed ifrån att tillbringa evigheten hemma hos Gud. Inte heller din lathet eller din ovilja att följa Gud. Följa uppdraget. Paulus säger, för jag visste om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus vår Herre. Det enda som kan skilja och som skiljer människor från saligheten är otron. Ett förkastande av Kristus och hans verk. Genom att förlita sig på egna förtjänster eller förtvivla över sina synder så missar man Kristus. Så lyft din blick till den korsfäste och den genomstungna frälsaren. Brott från dig och dina misslyckanden. Där har du livet och förlåtelsen för alla dina synder. För din troende är livet, här och nu. Men också det eviga livet, Kristus. Våra jordiska kroppar bryts ner och nöts ut. Men livet i dem är Kristus. Paulus säger, lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Så, min vän, låt alla få se hans härlighet stråla ut genom dina lemmar. Låt dina tankar, ord och gärningar tala om honom och hans väldiga gärningar. Och använd din nådatid så att du inte behöver stå där med skam eller känna ånger när Herren kallar dig till sina eviga boningar. Vare sig det sker ont på den yttersta dagen eller enskilt dessförinnan, så kommer den dagen att bli en stor och glädjefull dag som det alltid lönar sig att aktivt vänta på, att längta efter och dagligen leva för. Och låt aldrig din syn blurras av de jordiska bländverken och bekvämligheterna här i tiden. Jesus kommer snart. Vi avslutar den här predikan med en bön som Paulus bad strax innan vår text för Filipperna. Och låt den här vara en bön om oss och för oss även idag. Paulus bad: min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme, så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rik på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger. Gud till ära och pris. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som i sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans heliga ande stadfäster ordet i våra hjärtan, så att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och var det saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.